i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Den här timmen ska vi, dagen till ära, det är ju den 31 oktober idag. Alltså det är 498 år sedan de målade Luthers hammarslag, kan man säga på ett bildligt sätt, om både den politiska och den kyrkliga kartan i Europa. Dagens flyktingkatastrof, den är nog bara som en liten rännil jämfört med vad han ställde till med. Vi ska koncentrera oss kring två saker i det här föredraget, nämligen lag och evangelium hos Luther. Och ska vi sammanfatta Luthers syn på lag och evangelium, så kan vi göra det i en enda kort mening som är så bra om, så ni ska ta med er den här meningen hem. Luther, han sa vid ett av bosamtalen: lagen upptäcker sjukdomen, evangelium ger medicin. Lagen upptäcker sjukdomen, evangelium ger medicin. Ämnet, det är så stort och så vittomfattande. Och ska vi någorlunda greppa det här, så är det, tror jag, väldigt viktigt att se vilken tid levde Luther i. Jag tror det borde för oss lättare att fatta och förstå vad som egentligen hände. Hur såg kyrkan ut vid den här tiden? Och ju mer vi dyker i denna fråga, ju mer ser vi att det är Gud själv som griper in i historien, precis på samma sätt som han har gjort ända från skapelsen. Den enskilt bästa bok som finns att tillgå för att lära sig mer om lag och evangelium hos Luther, är hans kommentar till Galaterbrevet. Den rekommenderar jag verkligen. Och vi skulle kunna uppehålla oss kring den flera timmar. Men om vi börjar med en sak. Vad är den stora skillnaden på den lutherska synen och den romerska synen när det gäller Bibeln? Våra lutherska fäder, de talade om skriften alena, tron alena och nåden alena. Men katolska kyrkan, de sa Kristus och Maria, Kristus och helgonen, skriften och traditionen, tron och förtjänstfulla gärningar. Denna skillnad, den är så fundamental. Och den kvarstår än idag. Och den är väldigt tydlig. För en tid sedan så fann jag en bok som var skriven av en katolsk teolog. Och han ville försvara just denna romerska hållning. Och hans titel på boken är Not by the scripture alone. Alltså, inte genom skriften alena. Och han säger i förordet till den här boken att det är det enskilt mest stötande för den romerska kyrkan, det lilla ordet alena. Skulle Rom acceptera ordet alena, så skulle de bli lutheraner. Och skulle vi lutheraner acceptera det lilla ordet och, så vore vi katoliker. När Luther 1510 på uppdrag av sin orden för första gången kom till Rom, så var han full av förväntningar. Men han blev oerhört besviken. För vad var det han fann? Han fann okunnighet, han fann omoral och han fann både det ena och det andra. Och han kunde senare i sitt liv säga om Rom att det är ett råttbo, inte värt att kallas stad. Gud, han har alltid tänkt på sitt folk. Han har aldrig lämnat sitt folk utan evangeliet. Vi ska veta att till den sista dagen så ska lagen krossa och visa på vår synd. Och evangeliet läka och trösta oss genom Kristus. Förra söndagen så läste vi i vår episteltext de fina verserna från Uppenbarelseboken 14. Så många säger att syftar just på Luther. Och jag såg en annan ängel flyga uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens invånare. För alla folk och stammar, språk och länder. Och han sa det med stark röst: vörda Gud och ge honom äran. Stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har gjort himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Det som är påfallande med det som Gud väljer ut, det som Gud kallar, det är att de är små och de är ringa i sig själv. Ja, vi kan säga att de är nästan blyga. Från den heliga skrift så vet vi att Mose, han skyllde på sitt tröga målföre när han fick kallelsen av Gud. Herre, sänd ditt budskap med vilken annan du vill. Och Jesaja, han skyllde på att han hade orena läppar. Amos, han vägrade att kalla sig profet. Och profeten Jona, han ville bara slippa allt sams. Och vi vet profeten Jeremia skyllde på sin oerfarenhet och sin ungdom. Luther själv, trots sin goda humor, drabbades ofta av svårmod och melankoli. När han för första gången blev tillfrågad om att bli professor i Wittenberg, så angav han 15 skäl till att han inte var lämplig. Ändå skrev Luther: utan PC, utan läsplattor eller någonting, 350 böcker, 2000 predikningar finns bevarade, 2000 brev och 6000 citat från hans bosamtal. I ett av de här bosamtalen så kunde Luther, han var ganska drastisk och sa: ormen, det är en avbild av lögnen, till den slingrar sig alltid, vare sig den kryper eller ligger ner. Endast när den är död är den av. Sedan kristendomens utbredning så har det skett många stora schismer och söndringar i kristenheten. Men egentligen så har det skett två som vi kan räkna som riktigt stora. 1054 så skildes den östliga och den västliga kyrkan åt. Och Rom och Konstantinopel, de går fortfarande olika vägar. Eller skiljer. Och den andra brytningen, det var just den som skedde vid reformationen på 1500-talet. För oss som kanske har flera biblar hemma, mer eller mindre brukade, vi har dataprogram där vi kan leta och vi söker och jappar. Jag har en tillgänglighet när det gäller Bibeln som saknar motstycke. Vi har kanske lite svårt att föreställa sig oss hur det var på Luthers tid. Vi brukar säga att vi lever i en svår tid. Men kära vänner, svåra tider har det alltid funnits. Vad fick teologerna vid universiteten framförallt lära sig under Luthers tid? Att förnuftsmässigt förstå, det betydde det mesta under denna tid. All teologi skulle gå igenom en reningsprocess av den kände grekiske filosofen Aristoteles. På samma sätt som dagens teologi stöps i den historiskt kritiska formen. En fråga som teologerna skulle kunna svara på var: hur många änglar kan det få plats på ett knappnålshuvud? En annan teologisk fråga som man skulle kunna svara på, det var: vad händer om en mus kryper upp på altarbordet och knapar i sig av det invigda brödet? Det som vi idag också har svårt att förstå, det är kanske att själva Bibeln, det var en sällsynt egendom på Luthers tid. Den hade en viss spridning i slott, i värdshus och kanske hos en del förmögna personer. Endast rikt folk, klostren, några bibliotek, de hade råd att skaffa denna dyra bok. Luther, han hade tillgång till en del postiller och det var där han läste bibelcitat. Och han säger att det var inte från i 20-årsåldern som han fann denna bok, Bibeln, när han sökte efter nyttiga böcker vid universitetsbiblioteket i Erfurt. För oss som lever på 2000-talet så är det ju helt otänkbart att inte ha en bibel på sitt eget språk. Som var tiden då. När det i Sverige på Gustav Vasas tid beslutades om en översättning och Olaus Petri fick förtroendet, då blev det en massa rabalder. Nej, inte ska folket ha ett bibel på sitt språk. Nej. Det ska ju vi tala om vad som står i Bibeln. Så var det på 1500-talet. Och den kände biskop Brask i Linköping, han var en av de absolut kraftigaste motståndarna till att vi fick en bibel på det svenska språket. Och han skrev: bättre att Paulus vore bränder än av var man känner. Så var det på den tiden. Så kom dramat för Luther med åsknedslaget i Stottenheim. Han trädde in i Augustineremiternas kloster den 17 juli 1505. Det kom helt att förändra Luthers liv. I detta kloster så fanns det en mycket klok prior, eller förman, eller föreståndare, som hette Johan von Staupitz. Två saker var viktiga som han betonade att de nya noviserna skulle lära sig. Det första, det var klosterreglerna, och det andra, det var att de skulle lära känna den heliga skrift. Luther, han säger att han blev så imponerad av denna bok att han läste igenom Bibeln 2 gånger varje år. Han granskade, han begrundade, han antecknade. Luther, sägs det, var den enda munken i klostret som tog det noga med bibelläsning. Och det berodde på institutionens lärare. Luther säger att många av dem, de ringaktade Bibeln. Och Bibeln lät dem ligga under bänken. Den kallades för kättarnas bok. Det har tvistats mycket kring när Luther blev klar i läran om rättfärdiggörelse, om lag och evangelium. Och då har vi kommit fram till vårt egentliga ämne. När såg han att evangeliet var medicin? När såg han att evangeliet var Guds fria, oförskyllda nåd för Kristi skull? Helt klart kan vi säga att hans år i Wittenberg under det han ivrigt föreläste i Romarbrevet och Saltaren, de var honom till stor hjälp. Åren 1517 till 1520, de var mycket betydelsefulla och händelserika. Den 31 oktober, alltså idag, för 498 år sedan, så spikade han upp teserna. 1520, den 10 december, så brände han bullan. Och han brände den kanoniska romerska lagen. Och han sa till sina studenter och han sa till sina lärare: om ni vill bli saliga så måste ni helt skilja er och lämna den romerska kyrkan. Efter att han hade tänt på bullan och den kanoniska lagen. Hans klarhet, Luthers klarhet, har ofta gått under namnet tornupplevelse. Tornupplevelsen, eller tornet, det som det talas om, det var en utbyggnad i klostret i Wittenberg. Där Luther hade sitt arbetsrum. Det var det enda uppvärmda rummet i hela detta kloster. Han säger själv att det var just i detta rum där han stormade mot påvedömet. En längre redogörelse av vad som hände där har han gett i företalet till sina samlade latinska skrifter som utgavs 1545, före hans död, ett år före hans död. Och det finns sammanfattat här. Och de här orden är Luthers egna. Och de är noga. Lyssna här. Där skriver han: en brinnande längtan att förstå Paulus i Romarbrevet har gripit mig. Men det var inte mitt kalla hjärta som dittills har hindrat mig, utan ett enda ord i Paulus brev till romarna: Guds rättfärdighet uppenbaras där i. Och Luther säger: jag hatar det uttrycket Guds rättfärdighet, som jag genom den vanliga användningen hos alla lärare hade lärt mig förstå på ett filosofiskt sätt, genom vilket Gud är rättfärdig och straffar syndare och orättfärdiga. Hur fromt, hur redigt jag levde som munk, så kände jag mig inför Gud som en syndare med det oroligaste samvete. Och trodde inte alls jag kunde förlita mig på mina förtjänster, och de kunde inte ge mig försoning. Jag älskade inte när jag hatade, säger Luther, den straffande Gud. Jag var upprörd mot Gud, som om det inte var nog med det eländiga och på grund av den eviga arvsynden förlorade syndarna. Frälsningen slogs till marken till följd av de 10 buden och ännu mer av Guds Gud, som tillfogade smärta genom evangeliets hotande om Guds rättfärdighet. Så säger Luther: så rasade jag med ett vilt och förvirrat samvete, men jag knackade envist på detta ställe hos Paulus med en glödande het längtan att få veta: vad menar du, Paulus? Natt och dag grubblade jag tills jag, tack vare Guds förbarmande, blev uppmärksam på ordens sammanhang. Guds rättfärdighet uppenbaras där i, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Då började jag förstå Guds rättfärdighet som den genom vilken en rättfärdig lever, och genom Guds gåva, nämligen tro, och att detta var betydelsen. Genom evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet, nämligen den passiva, genom vilken den barmhärtige guden gör oss till rättfärdiga genom tro. Som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Då fick jag den förnimmelsen att jag var född på nytt. Och genom öppna dörrar, säger Luther, trädde in i paradiset. Då visade hela skriften sig på en ny sida med ett nytt ansikte. Och jag gick igenom hela skriften, säger Luther, i mitt minne och samlade uttryck. Guds verk. Aha. Det är det som Gud verkar i oss. Guds kraft. Det är där Gud ger mig kraft och styrka. Guds vishet. Genom vilken Gud gör oss visa. Guds styrka, Guds frälsning och Guds härlighet. Lika mycket säger Luther som jag hatade uttrycket Guds rättfärdighet, lika mycket prisar jag nu med motsvarande stor kärlek som det underbaraste ordet för mig. Så blev detta Paulus ställe i sanning porten till paradiset. Den kände Lutherforskaren Hermann Sasse, han skriver att denna nya förståelse av den heliga skrift, den var något helt unikt. Ja, skillnaden mellan lag och evangelium i den heliga skrift, den var så unik för att det hade varit evangelium hade tidigare varit en ny lag. Det finns otroligt mycket mer att säga om Luthers syn på lag och evangelium. En sak som genomsyrade Luther, det var att han hela tiden fick arbeta med just denna lära noggrant och målmedvetet. Luther, han hade en mycket god vän som var lite yngre än honom själv, 12-13 år yngre. Och han kom från samma stad som Luther, nämligen Reisleben. Och denne man, han hette Johan Agricola. Det finns två Agricola som vi inte ska blanda ihop. Det finns en Mikael Agricola, eller egentligen som han hette, Mikael Olofsson. Det var en fin man. Det är Finlands reformator. Han gjorde mycket gott. Han studerade samtidigt som Olaus Petri i Wittenberg. Han kom hem till Finland, förberedde reformationen, översatte Luthers katekes, och han var till och med fick förtroendet av Gustav Vasa att förhandla med den stora ryske kejsaren Ivan den förskräcklige. Det är Mikael Agricola. Det är en helt annan Agricola än den som vi nu ska tala om. Agricola betyder bonde. Agricola, bonde. Johan Agricola, han var verksam i Luthers hemstad Eisleben. Han var skolchef där och han predikade i kyrkan. Han menade en sak, och det här fick bryderi och mycket bekymmer för Luther. Luther och Melanchthon fick jobba med honom i många, många år. Han menade att den omvända människan behöver inte lagen. Det som vi brukar kalla för lagens tredje bruk. Johan Agricola, han menade att lagen, den har sin plats i radhuset och inte i kyrkan. Han gick så långt så att han kallade lagen inte värd att kallas Guds ord. Och Agricola med sina anhängare kunde säga till galgen med Mose. Så kunde man uttrycka sig. Hur gick då Luther till vägen när han skulle argumentera mot dessa? De kallas, vad jag sa, de kallas antinomister. Anti vet vi betyder mot, och nomos i grekiska betyder lag. Alltså mot lagen, antinomister. Luther sa klart och tydligt att lagen, den får inte begränsas till radhuset, utan ska predikas i kyrkan som Guds ord. Om lagen försummas, så blir det enligt Luther inte heller möjligt att predika evangelium. Eftersom ingen människa förstår vad evangelium innebär om inte lagen har fått utföra sitt verk. Om vi bara ger medicin till en sjuk människa utan att först ställa diagnosen, det kan ju få förödande konsekvenser. Det vet inte minst ni som jobbar inom sjukvård. Luther, han hävdade att antinomisternas syn gör om intet hela den kristna förkunnelsen. Ja, det var besvärligt med denna Agricola i nästan 15 år. Lärarkommissionen i Wittenberg med Luther och Melanchthon i spetsen, de hade många sammanträden. De fick göra många utredningar för denna Agricola. Han gav sig inte. Luther skriver genom många artiklar från denna tid att den pånyttfödda människan behöver varje dag påminnas om det felsteg och brott som hon begår i tankar, i ord, i gärningar, så att hon inte förhäver sig. Det finns inte en halva hos människan som är god och en annan halva som är ond, utan det finns två viljor inom var och en av oss, och de ligger i strid med varandra. Luther, han kunde säga att även den gamla människan är inblandad i alla trons frukter. Och därför blir även en kristens bästa gärningar synder inför Gud, säger Luther. Själviska motiv finns även i de bästa gärningar som hon gör. Agricola har många efterföljare. 1983 så skrev den dåvarande ärkebiskopen i Sverige, han hette Bertil Werkström, vi måste teckna den rätta gudsbilden. Vi måste lägga bort den stränge guden. Och vi måste tala mer om den snälla guden. Vi kan inte skuldbelägga folk. Det finns, som vi alla känner till, en aversion mot allt vad överhet heter. Att böja sig under Gud och hans ord är inte populärt. Dagens moderna människa, hon ska vara fri. Hon ska söka sanningen i sitt eget hjärta. Underordning är inte populärt. Uppfostran av barn, hustruns underordning under mannen, det blir ju närmast ett fall för Europadomstolen. Ja, det finns ännu mycket mer att säga om lag och evangelium och slutet. Men lagen upptäcker sjukdomen. Evangelium ger medicin. Jag ska avsluta det här föredraget med två Luther-citat. Luther, han säger så här: liksom solen med sina strålar upplyser hela jordens krets, så samlas människor under evangeliet. Och även om inte alla tror ordet, så förkunnas det både för fromma och för ogudaktiga. För det ena som en Guds kraft till frälsning, för det andra till då. Och så till sist. Man ska inte bedöma evangeliet, säger Luther, efter deras antal som lyssnar till, utan efter den lilla hop som tar emot. Man fäster sig inte vid dem, men man uppmärksammar dem inte. Men Gud handla ändå fördåt med det. Amen. Då ska vi sjunga en psalm om nåden, om tron, om Kristus och skriften. Den projiceras på väggen här. Thank you.
skriften.